بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد Vi går vidare och studerar dessa välsignade hadither från vår ädla profet Muhammad alihi salatu wassalam. Hadither som handlar om uppriktighet. Det här är då andra lektionen i Riyad al-Salihin, Kitab al-Ikhlas och Ihdar al-Niyya, kapitlet om uppriktighet och att ha en korrekt avsikt. Och den andra hadithen som författaren nämner är hadith om al-Mu'minin, om Abdullah Aisha radiyallahu ta'ala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hon berättade att Allah sände bud alaihi salatu wasallam sa: En armé kommer att attackera eller kommer att vilja attackera Kaaba. Och när de kommer till Bayda eller Bayda, en tom plats utanför Mekka, så kommer Allah låta jorden sluka upp dem allihopa. Och då så sa Aisha: Ja Rasulullah, hur kan jorden sluka upp dem allihopa, den första till den sista? Och bland dem, finns det de som bara är affärsmän eller de som inte ens hade avsikten att attackera Mekka? Alltså de var bara resande. Och då så sa profeten alaihi salam: Den första till den sista kommer att slukas upp av jorden, yani allihopa. Men de kommer att återuppstå baserat på sina avsikter. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här berättar Aisha radiyallahu anha om ett tecken och en händelse som kommer att hända innan domedagen. Och det här, Allahu alam, har fortfarande inte hänt. Denna händelsen har fortfarande inte hänt. Och vissa kanske indikerar på att det här är en armé som vill attackera Mehdi. Wallahu alam. Och vissa indikerar också på att den här armén kanske till och med är muslimer som vill kriga mot andra muslimer. För profeten alaihi salatu som han kallar dem för att de är en grupp från hans umma. Så till skillnad från till exempel Abraha, den etiopiska konungen som kommer att riva sönder Kaaba innan domedagen. Han är inte muslim. Och jorden kommer inte sluka upp dem innan de kommer till Mekka. Wallahu alam. Alla kullihal. Här så nämnde profeten alaihi salatu wassalam att den här armén kommer att rida mot Mekka med avsikten av att kriga mot muslimerna där. Och då så sa profeten alaihi salam att när de befinner sig på en plats som heter Bayda, och vissa lärda, eller de lärda, säger att det här betyder en tom plats, en kal plats, öppen plats, och vissa säger att det här är ett känt ställe mellan Mekka och Medina. Där kommer Allah låta jorden sluka upp dem allihopa. Alltså jorden kommer att öppna sig och de kommer att falla ner i jorden. Den första till de sista. Och då så sa Aisha: Ja Rasulullah, men vad hände då med dem som bara var resande? Vissa kanske var där av tvång och vissa följde med som affärsmän för att köpa och sälja. Deras avsikt var inte att kriga mot islam eller muslimer eller förstöra Mekka eller någonting sånt, utan deras avsikt var världsliga. Kommer de också att slukas upp av jorden? Kommer de också att omfattas av det här straffet? Och då så sa profeten: Ja, den första till den sista kommer att slukas upp av jorden, men de kommer att återuppstå på sina avsikter. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah, han säger att det här bevisar att de är en enorm armé. Då de har med sig resande människor, de har med sig affärsmän, alltså som köper och säljer till den här armén. Så att de är väldigt, väldigt många. Och Sheikh Albani och ulema som Sheikh Uthaymin och Ibn Hajar al-Asqalani nämner också här att den här hadithen bevisar faran av att vara i ett dåligt sällskap. Faran av att vara med folk som syndar och folk som förtrycker. För att när Allah straffar så kan straffet omfatta allihopa. Och därför är det så farligt att umgås med dåliga människor. När Allah förgör, han kanske straffar hela staden, hela folket, hela byn. Även om det finns rättfärdiga människor bland dem. Då kommer de också att förgöras med straffet. Jag säger inte straffas, men de kommer att gå under med straffet. Och sen på domedagen så återuppstår de med sina avsikter. De som var goda kommer att återuppstå med sina goda medmänniskor. Och de som var onda kommer att återuppstå med de onda. Men faran finns ändå att straffet kan omfatta både de bra och de dåliga. Och det här har Allah subhanahu wa ta'ala också nämnt i Koranen. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Och akta er för en fitna, en prövning eller motgång, som inte bara kommer drabba de som förtrycker, alltså de som syndar, och vet att Allah är hård i att straffa. Yani när Allahs straff kommer så kan det drabba allihopa. Så det är väldigt, väldigt farligt att då umgås med folk som är syndaktiga. Och att bo i sådana miljöer. Man ska försöka fly och vara med de goda människorna i det goda sällskapet. Och det finns en liknande hadith också från Zainab. Där hon berättade att profeten alaihi salatu wassalam en gång var väldigt som i chock nästan. En fazir. Han var väldigt orolig över information han hade fått. Så han sa la ilaha illallah wailun lil arab min shar qad iqtaraba. Wailun, la ilaha illallah, wail, straff väntar araberna för en ondska som närmar sig. Och så sa han, idag har ett litet hål öppnat sig på väggen till Ja'juj wa Ma'juj. Och så gjorde han som en cirkel med fingrarna. Idag har ett litet hål öppnat sig i muren där Ja'juj wa Ma'juj är instängda. Och då så sa Zainab radiyallahu anha, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, kommer vi att gå under trots att det finns rättfärdiga människor bland oss? Och då så sa profeten al-Islam, na'am idha kathura al-khabath, ja, om ondskan blir utspridd, om ondskan blir dominerande, då kommer till och med de rättfärdiga att falla in eller liksom straffas tillsammans med de orättfärdiga. Och här finns också en annan viktig sak. Vad ska man göra om man befinner sig bland folk som gör fel? Kan du lämna dem, skulle du lämna dem? Haram att sitta med folk som dricker alkohol. Haram att sitta med folk som kollar på haram, som lyssnar på haram. Får inte sitta med dem. Och kan du, skulle också försöka att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Taib. Och namn. För att profeten al-Islam nämnde också en annan hadith. Att ni ska påbjuda det goda och förbjuda det onda. Annars kanske Allah kommer att omfatta er allihopa med ett straff. Och sen kommer ni att göra dua och er dua kommer inte accepteras. Så det räcker inte med att säga att jag är bra muslim men låt dem synda och så vidare. Utan att man bryr sig. Man är likgiltig. Nej, man måste hata det i sitt hjärta och man måste försöka ändra på de fel som folk gör. Och självklart med kunskap och hikma på bästa sätt. Så den här hadithen bevisar också vikten av att ha en god avsikt. Att man kommer att återuppstå på sina avsikter. De som hade rena och goda avsikter kommer inshallah ta'ala inte att få något straff i nästa liv. Men de som hade onda avsikter, det är de som kommer att straffas i nästa liv. Den tredje hadithen som författaren nämner är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya. Wa idha stunfirtum fanfiru. Här så sa profeten alaihi salam, det finns ingen hijra efter erövringen, men det finns jihad och avsikt. Och om ni kallas så ska ni gå ut. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Ibn Nawawi säger här, det finns ingen hijra från Mekka, för det har blivit ett muslims land. Så i denna hadith så säger profeten a.s. La hijra ba'd al-fath. Det finns ingen hijra efter erövringen av Mekka. Yani, det finns ingen hijra från Mekka till Medina. Det är det som menas med hadithen. Inte att det inte finns någon hijra överhuvudtaget. Som vissa människor kanske har missförstått. La hijra ba'd al-fath. Att det finns ingen hijra efter erövringen. Och så det finns ingen hijra överhuvudtaget. Det finns hijra, men inte från Mekka till Medina. Den hijra är slut. Så vad kan folket i Mekka göra för någonting efter att ha blivit muslims? Jo, de kan göra jihad fi sabilillah. Och de kan ha avsikt att göra jihad eller att göra goda gärningar. Då kommer de inshallah kanske uppnå samma belöning som de som gjorde hijra. Eller kanske komma i närheten av den belöningen. Den här hadithen nämner Sheikh Uthaymin, som vi sa, den betyder inte att en person inte kan göra hijra, utan hijra finns kvar. Så som profeten alaihissalam har sagt, hijra kommer inte sluta eller stängas tills det att dörren tills Toba stängs. Yani hijra kommer att vara öppet och kommer att finnas kvar så länge en person kan göra Toba. Och Toba kommer inte sluta så länge solen inte går upp från väst. Och den hadith vi nämnde förra veckan, eller hur? När vi talade om hijra. Yani hijra kommer finnas kvar så länge Toba finns kvar. Och dörren till Toba är öppen så länge solen inte har gått upp från väst. Vilket är ett av domedagens 10 stora tecken. Och när solen gått upp från väst, då kan folk inte längre ångra sig och bli muslimer. Utan då är man på det man är på. Och den här hadithen bevisar också en annan viktig sak som ulema nämner, som Sheikh Uthaymin. Och det är att Mekka har blivit ett muslims land. Och det kommer att vara ett muslims land fram till domedagen. Och det är en viktig punkt. Mekka kommer att vara ett muslims land fram till domedagen. Och varför är det här viktigt? Jo, för det finns vissa khawarij i den här tiden som säger att Mekka är darul kufr. Mekka har nu blivit ett icke-muslims land på grund av saudiska regeringen och de är kuffar, jag vet inte vad. Och det här är batil. Det går strikt emot den här hadithen. Mekka kommer att vara ett muslims land fram tills domedagen. Och det här kan ingen ändra på, för att profeten alaihissalam är den som har berättat om detta. Och sen så sa profeten alaihissalam att om ni kallas till jihad så ska ni gå. I destan fartum. Yani om ni kallas till jihad. Och här säger ulema som Sheikh Albani och Sheikh Uthaymin, yani om ni kallas till jihad av imamen. Om imamen, den muslimska ledaren och makthavaren, kallar er ut till jihad, då måste ni gå. Och så säger Sheikh Uthaymin, det här är en av de tillfällen där det blir wajib att gå på jihad fi sabilillah. Om makthavaren säger du måste gå, då får du inte säga nej. Och den här hadithen bevisar också en annan viktig sak som också är mot khawarij. Då khawarij säger att vem som helst kan göra jihad. Vi kan göra en liten grupp och börja kriga. Och ni har sett det här i muslimska länder, att de har utbryta grupper i bergen och hit och dit i öknen som springer och dödar folk och springer och dödar muslimer. Och de tror att de gör någon slags jihad fi sabilillah. Det här är fel. Jihad utförs med makthavaren, som ulema har nämnt. Grunden i jihad, att det här är angelägenheter som går tillbaka till den muslimska makthavaren. Och vem är det som känner till igen i nyttan och skadan för landet bäst? Det är makthavaren. Och varje person kan inte bara ta initiativ att nu ska vi börja kriga och de gör en grupp och de gör en grupp och de håller inte med makthavaren. Det blir kaos. Makthavaren kanske tycker att just nu är det bäst att vi har fredsavtal. Eller hur? Och då säger någon, nej, det tycker inte vi. Och då gör de en grupp och börjar kriga. Funkar inte så i islam, utan det är en ordning och reda. Makthavaren är den som bestämmer. Har vi kraften, har vi makten, har vi kapaciteten att kriga eller har vi inte det? Så det här går tillbaka till makthavaren. Och därför så sa också profeten alaihissalam att imamen är en junna, en sköld som man ska strida bakom. Yani, vem är det som leder jihad fi sabilillah? Det är imamen. Det är han som leder muslimernas, yani, kamp fi sabilillah. Och det enda undantaget som ulema nämner, där man inte behöver makthavarens tillåtelse för att strida, är om ett muslims land attackeras. Då blir det ens plikt att skydda det muslimska landet och gränserna. Det blir varje muslims plikt att skydda det här landet mot de som då anfaller. Nej. طيب. Vi går vidare till den fjärde hadithen. Och det är hadith Abdullah Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu. Han sa vi var med profeten alaihissalam i en krigsexpedition. Och i en annan hadith de var då på väg till Tabuk för att göra jihad fi sabilillah. Och då så sa profeten alaihissalam i Medina finns det sanningen, det finns män, det finns personer som är med er, eller de har varit med er. Varenda dal ni har gått förbi, varenda berg ni har passerat, så har de varit med er, men det som höll dem kvar var deras sjukdom. Och i en annan hadith, att de var med er i er belöning. Illa sharakukum fil ajr. Så vad hände här? Och hadithen finns i Muslim. Här så säger profeten alaihissalam till sahaba när de är med jihad fi sabilillah att det finns folk som är kvar i Medina, men de är med er, alltså med sina avsikter, och deras belöning är som er belöning. Men vad var det som höll dem kvar? Varför är de inte med er, oss? Jo, det var deras sjukdom. Tayyib. Och Sheikh Uthaymin säger att de belönas för sin avsikt, inte att de får exakt samma belöning som de som var med i jihad, men de belönas för sin goda avsikt, som att de skulle ha varit med. Så subhanallah, återigen, kolla hur mycket en persons avsikt kan ge henne belöning. De kunde inte gå, men de belönas ändå, subhanallah. Och här nämner Sheikh Uthaymin också att samma sak gäller alla andra goda gärningar. Om man har en ursäkt, man är ursäktad och inte kan göra en god gärning, så får man ändå belöningen. Kan ni någon liknande hadith? Profeten alaihissalam han sa att om en tjänare blir sjuk eller reser, vad får han då? Samma belöning som han skulle ha fått om han var frisk eller bofast. Är en person som var frisk och brukade be till exempel qiyam al-layl på natten. Han brukade be rawatib på dagen. Men personen blev sjuk och orkade inte be. Och det som hindrade personen från att be är sjukdomen. Han får samma belöning, exakt samma belöning som att han skulle ha bett. Subhanallah. Eller personen är resande och kan inte utföra de gärningar han brukade göra. Han kanske fastade måndagar, torsdagar, tre dagar i månaden. Kanske bad sunnaböner. Men på grund av resan kan han inte göra det. Då får han samma belöning. Mashallah. Och när profeten också nämnde alaihissalam hur folk förhåller sig i det här världsliga livet, så nämnde han i slutet på hadithen att en person som är fattig och inte kan skänka sadaka, men ändå avser att skänka sadaka, får samma belöning som den som skänker sadaka. De har en likvärdig belöning. Den som skänker och den som inte kan men avser att skänka, de har en likvärdig belöning. Subhanallah. Precis motsatsen. Personen som är syndare med sina pengar. Och en fattig person säger om jag hade lika mycket pengar skulle jag också synda som honom. Han får också lika mycket synd som honom. Så kolla hur mycket avsikten spelar in. Att man alltid försöker ha en god och en ren avsikt. Även om man inte kan göra goda gärningar ibland. Du har inte råd. Du kanske inte kan. Din hälsa tillåter det inte. Men man har ändå en god och en ren avsikt. Inshallah, Allah kommer att belöna dig rikligt för din avsikt. Sen kommer vi till hadith 5. Och det är likadan hadith som den innan. Där så sa Anas att när vi var på väg tillbaka från Tabuk med profeten alaihissalam, så sa han att det finns folk som har stannat kvar i Medina. Ni har inte gått förbi någon dal eller berg förutom att de har varit med er. Och det var deras ursäkt som höll dem kvar. Det är i samma betydelse som tidigare hadith. Sen berättar författaren från Abi Yazid, Ma'al ibn Yazid ibn al-Akhnas radiyallahu anhum. Han och hans far och hans farfar som alla var sahaba. Han sa, min far Yazid gav några denanir, pengar, till en man som skulle dela ut dem till fattiga. Min far gav pengar, denanir, till en person som skulle ge dem till fattiga. Och den här mannen var då i moskén. Så då sa han, sonen, alltså fadern, gav en annan person pengar för att ge till fattiga. Då sa sonen, jag gick till moskén och tog från dessa pengar. Och sen gick jag till min far. Och då så sa fadern, wallahi, jag avsåg inte att ge till dig. Och då kom de inte riktigt överens. Och då gick de till profeten alaihissalam för att fråga honom. Och då så sa han till fadern, ja, Yazid, du får det som du avser. Du får det som du avser. Och till sonen, han sa, du får det som du tog. Taib, och denna hadith finns i Bukhari. Den här hadithen finns också många lärdomar i. En av lärdomarna är att det är tillåtet att låta någon annan dela ut din sadaqa. Vilket också bevisar att sadaqan inte måste vara dold. Det är bättre att man skänker pengarna i hemlighet, eller hur? Men om du ger pengar till någon annan och säger ge till fattiga, då är det inte hemlighet. Taib. Så det är tillåtet. Så han gav den här mannen pengarna då för att dela ut till de fattiga i moskén. Och då kom hans son och tog från de här pengarna. Hans son var också fattig. Och då säger ulema här, det verkar som att Yazid trodde att han skulle få större belöning om han gav till andra än till sin son. Taib. Eller att hans son kanske inte omfattades av denna sadaqa, då han var försörjningsskyldig till sin son. Så hans avsikt var inte att ge pengar till sin son. Men hans son var behövande och fick från dessa pengar. Och då kom de inte riktigt överens. Har du rätt att ta dessa pengar? Har du inte rätt? Och de vände sig till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och här säger också ulema som Ibn Hajar al-Asqalani, det här är ett bevis på att det här inte faller in under olydnad till sina föräldrar. Alltså om du och din pappa eller mamma, ni kanske inte kommer överens om en fråga, islamisk fråga, och ni säger, men låt oss gå och fråga den här sheikhen. Det här är inte olydnad. Någon kanske säger, det här är yani, trots. Det här är trots mot religionen. Trots mot föräldrarna. Kan någon ha datan? Det är någon idiot som skriver på peltet. Nej. Men här är också några viktiga punkter. Och det är att, som ulema nämner, en far har försörjningsskyldighet till sina barn. En far är försörjningsskyldig till sina barn. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att ge sadaqa till sina nära släktingar. Och Sheikh Uthaymin och ulema nämner att det kanske till och med är bättre. Eller det är bättre att ge till de nära än de som är långt bort. Vad är bäst? Att du nu skickar pengar till fattiga i ett annat land som du inte känner, eller att du ger till släktingar som är fattiga? Vad är bäst? Släktingar, nej. Att ge till släktingar är någonting som är bättre. Och då säger de, det är både sadaqa och silla. Det är både att hjälpa fattiga och att hålla bra relation med sin familj. Men här är också en annan lärdom som är väldigt viktig. Det är att, och det här händer folk ibland, att man skänker pengar i ett gott syfte, men pengarna hamnar någon annanstans. Du ska betala zakat, 2,5%. Du skickar pengarna någonstans och sen säger någon, men de här pengarna gick fel, jag vet inte vad. Alltså, du har gjort ditt. Eller personen var inte fattig, han var inte i behov. Måste du då betala zakat igen? Nej. Du har gjort ditt. Du försöker självklart alltid ge pengarna till de som är i störst behov. Taib. Men om det skulle visa sig att pengarna har hamnat fel, så har du ändå gjort det som är yani din skyldighet. Och det kan hända att du ger pengar till en behövande. Han är jättefattig och så går han och köper cigaretter. Får du synd för det? Får du synd? Om du vet, ja. Om han säger att jag får pengar till cig, nej. Om han säger att jag får pengar till bröd och mjölk, jag är hungrig. Och så går han och köper cigaretter. Då får du ingen synd. Taib. För din avsikt var att ge honom mat, eller hur? Så just det vi lär oss av den här hadithen, att det går tillbaka till personens avsikt. Taib. Vi går vidare till nästa hadith som är lite längre. Som också har otroligt mycket lärdomar. Och den här hadithen berättas från Sa'd ibn Waqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Waqas var en av de 10 sahaba som var lovade paradiset. Yani flera sahaba är lovade paradiset, som Sheikh Albani nämnde här, men yani en av de 10 som nämndes i just den hadithen, där profeten alaihi salam sa 10 är i paradiset. Så nämnde han 10 sahaba. Och Sa'd ibn Waqas är från dessa 10. Han berättar här, Sa'd ibn Waqas radiyallahu anhu. Han sa att Rasulullah alayhi salam kom till mig när vi var i Mekka, Hajjat al-Wada', under avskedshajj. Han kom och besökte mig då jag var väldigt, väldigt sjuk. Och jag sa, ja Rasulullah, du ser hur sjuk jag är. Och jag är en person som har mycket pengar, men jag har ingen som kommer att ärva mig förutom en dotter. Får jag ge bort 2/3 av mina pengar till fattiga? Får jag testamentera 2/3 av mina pengar till fattiga? Och då så sa profeten nej. Och då så sa Sa'd, hälften av pengarna då? Och då så sa profeten alaihissalam återigen nej. Och då så sa han, ja Rasulullah, 1/3 av pengarna då? Och då så sa profeten alaihissalam, ath-thuluth wa ath-thuluth kathir aw kabir. Du får ge 1/3 av dina pengar. Men det är mycket. Och det är bättre att du lämnar dina arvtagare rika än att du lämnar dem fattiga så att de måste gå och tigga av folk. Och det finns ingenting du spenderar för Allahs skull förutom att du kommer att belönas för det. Till och med den maten du stoppar i din frus mun. Och då så sa han, ja Rasulullah, kommer jag att lämnas kvar här efter sahaba? Yani kommer jag att dö här i Mekka efter det att folk har gått härifrån? Och då så sa profeten alaihissalam, nej, du kommer inte att lämnas kvar. Men om du nu skulle lämnas kvar, du skulle dö i Mekka, så kommer du att belönas för allting du gör för Allahs skull. Och Allah kommer att höja dig nivåer i paradiset. Men du kanske kommer att leva så länge att du kommer göra gärningar. Nej, du kommer leva så länge att du kommer att gynna ett folk och skada ett annat folk. Och så gjorde profeten dua alayhi salam. Och han sa, Allah, låt mina sahaba fullborda deras hijra. Och låt dem inte falla tillbaka efter det att du har väglett dem. Men vi tycker synd om Sa'd ibn Khawla. Och den här mannen, han talade gott om honom. För det var en man som då hade dött i Mekka. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns många saker som här behöver förklaras i den här mycket viktiga hadithen. Vad var det som hände? Som ni känner till så gjorde profeten alaihissalam hijra från Mekka till Medina. Och han hade med sig sahaba, eller hur? Som gjorde hijra från Mekka till Medina. Och vad kallas de sahaba för? Muhajirun. De sahaba som utvandrat från Mekka till Medina. Och vi talade förra veckan om att göra hijra. Att det är en av de bästa av gärningar i islam. Att lämna Darul Kufr till Darul Islam. Och vi nämnde också att det inte är tillåtet, när man har gjort hijra, att flytta tillbaka till det landet som man utvandrade ifrån. Eller den staden man utvandrade ifrån. Det är inte tillåtet. Så vad hände? Mekka blev ett muslimskt land. Och när sahaba åkte dit för att göra hajj, de som hade utvandrat, de ville inte dö i Mekka. De ville dö i det landet de hade utvandrat till. För man ska inte gå tillbaka till det man har lämnat för Allahs skull, som vi kommer att nämna sen. Man ska inte gå tillbaka till det man har lämnat för Allahs skull. Så Sa'd ibn Waqas blev jättesjuk. Alltså dödssjuk. Som han trodde. Han trodde att han skulle dö. Så sjuk blev han. Och profeten al-Islam kom och besökte honom. När han låg och trodde han skulle dö. Och då så tänkte Sa'd och frågade profeten al-Islam. Han sa, ja Rasulullah, jag är en person som är rik. Jag har mycket pengar undanlagd. Och han ville då testamentera. Och skänka dessa pengar i goda ändamål. Så han ville först skänka 2/3 av sina pengar. Och ge 1/3 till sin dotter. Han hade bara en dotter. Och då så sa profeten, nej, det får ni inte göra. Och då så sa han, men 1/2 av pengarna. Och då så sa profeten återigen, nej. Och då så sa han, 1/3 av pengarna. Och då så tillät profeten honom det, alayhi salam. Men han sa ändå att 1/3 är jättemycket. Och så sa han, det här viktiga, att du lämnar din familj med tillräckligt med pengar eller rika är bättre än att du lämnar dem fattiga så att de måste gå och tigga av folk. Tajib. Och sen så nämnde han också att allt du spenderar för Allahs skull, där du söker Allahs ansikte, kommer du att belönas för. Till och med den maten du stoppar i munnen på din fru. Och så sa han till honom att även om du nu skulle dö här i Mekka och du har en god avsikt, så kommer Allah att belöna dig. Du kommer att höja sin nivå för denna goda avsikt. Men det må hända, la'alla. Och när profeten säger la'alla så är det oftast någonting som händer. Och när Allah säger la'alla så är det någonting som alltid händer. Tajib. Det må hända att du kommer att leva så länge att du kommer att gynna ett folk och skada ett annat folk. Och det här var någonting som hände. Sa'd levde jättelänge. Han levde till Muawiyas styre. Och Sa'd ibn Waqas erövrade Irak. Gynnade han inte folk? Jo, Allah, han gynnade muslimerna. Och vägledde tusentals människor till islam. Och han skadade kuffar. Så, här finner vi då att profeten alaihi salatu wasalam talar just om avsikter. Och vi ska nu nämna inshallah lärdomar från den här mycket, mycket viktiga hadithen. Och subhanallah, om man kollar på Sheikh Uthaymins förklaring på den här hadithen, så är det en föreläsning i sig själv. Men vi förkortar. Vi tar från det som Sheikh Uthaymin har nämnt, rahimahullah. Och han nämner här att lärdomar från den här mycket vackra hadithen är bland annat profeten Muhammeds goda karaktär alaihi salatu wasalam. Och var finner vi det någonstans? Att han besökte de sjuka. Han var den bästa människan som gått på jorden. Men trots det så sa han inte, jag är bättre. Och varför ska jag slösa min tid med att besöka folk som är lägre än mig eller någonting sånt. Utan han var väldigt, väldigt ödmjuk. Och brukade besöka de sjuka. Han brukade acceptera inbjudan till och med till fattiga, till slavar och betjänter, om de ville bjuda honom på någonting. Subhanallah. Så han var väldigt ödmjuk, alayhi salatu wasalam. Han brukade hälsa på folk, besöka folk. Han hälsade till och med på barnen, mashallah. Så han besökte de sjuka. Och det här är någonting som är starkt rekommenderat. Och kanske till och med obligatoriskt att besöka de sjuka. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner att det finns nytta för både den som besöker och den som besöks. Tayyib. För det första så är det haqqul muslim ala al-muslim. Det är en muslims rättighet att man besöker honom när han är sjuk. Det är hans rättighet. Yani det är vår skyldighet att besöka en sjuk muslim. Alla måste inte gå, men några måste gå. Man får inte lämna personen själv. Man måste besöka den sjuka muslimen. Och vad är det då för nyttor man får när man besöker en sjuk människa? Du som besöker. Jo, du implementerar ju profetens beordring al-Islam att besöka de sjuka. Du ger muslimen hans rättighet, så du belönas för detta. Vad är det mer för specifik belöning man får när man besöker en sjuk muslim? Är det någon som vet?
Synder förlåt.
Du?
Du är från
namn. Änglarna gör dua för dig. Hur många änglar? 70 000. Om du går på morgonen för att besöka en sjuk människa eller på dagen, så kommer 70 000 änglar att be om förlåtelse för dig resten av dagen, tills solen går ner. Och om du går på kvällen, så kommer 70 000 änglar att be om förlåtelse för dig, tills det att solen går upp. Och det nämns i en annan hadith att den som går för att besöka en sjuk person, det är som att han går och plockar frukter i paradisets trädgård. Genom han belönas för varje steg han tar, och han är på en välsignad en utflykt eller uppgift. Så här är från de belöningarna som han får. Och Sheikhen nämner också en annan belöning, eller en annan nytta man får ut av att besöka sjuka människor, är att du påminns av välsignelsen av att vara frisk. Det är någonting som människan oftast glömmer. Vilken ni'ma det är att vara frisk. Att kunna se, kunna prata, kunna höra, kunna gå, kunna göra sujud och rukå till Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, det är ni'ma. Det är en sån välsignelse att Allah har gett till al-afiyah. Men människan glömmer bort det. Och därför så sa också profeten alaihi salam att det finns två gåvor som människan gärna glömmer bort. Man uppskattar dem inte tills man förlorat dem. Och det är hälsa och fritid. När du väl förlorar hälsan, då uppskattar du att vara frisk. Och när du väl förlorat fritiden, då minns du dygden eller den yani, det goda med att vara ledig. Så man ska ta vara på sin hälsa innan det att man blir sjuk. Och man ska ta vara på sin fritid innan det att man blir upptagen. Och vad är det då för nytta som den sjuka personen får ut? Jo, det är någonting som leder till kärlek. Att den här sjuka personen kommer att tycka om dig. Han kommer inte känna sig lämnad. Och den dagen han blir frisk kommer han uppskatta att du kommer besöka honom. Han kommer minnas dig som en god människa. Eller hur? Som brydde sig om honom. Han kommer att älska dig. Och det är någonting som islam också rekommenderar. Att vi ska älska våra bröder för Allahs skull. Så som profeten Ali Islam, han sa, ni kommer inte gå in i Jannah tills ni älskar varandra. Eller hur? Och ska jag inte berätta någonting för er som gör att ni älskar varandra? Jo, sprid salam bland er. Det här ger oss iman och iman, kärlek leder till iman och iman leder till paradiset. Så man ska älska sina bröder för Allahs skull. Och det är också en av de tre sakerna som gör att man får smaka suttman av iman. Så som profeten Ali Islam sa, att den som älskar Allah och profeten mer än allting, och den som älskar en person bara för Allahs skull, ingenting världsligt, och den som hatar att falla tillbaka till kufr efter det att Allah har räddat henne, kommer att få känna suttman av iman. Kommer njuta av smaken av iman. Så här har vi en nytta som uppfylls. En annan nytta är också det här med sällskap. Att personen inte ska känna sig själv och lämnad. Utan personen, mashallah, finner att hans bröder och syskon är där och besöker honom. Och det finns ibland, jag minns, folk har gått och besökt sjuka på sjukhuset här i Sverige. Yani, en muslim blir sjuk. Och ibland det kommer 50 personer, 70 personer om dagen. Så nästan personalen tycker att det är jobbigt. Och ibland de har frågat, yani, är den här personen en speciell person hos muslimerna? Har han hög status? Han är bara en vanlig muslim. Subhanallah. Och så finns det kuffar bredvid. Allah musta'an. Yani, var glad om deras barn besöker dem en gång i månaden kanske. Subhanallah. På julafton kanske, som man säger. Blixtvisit. Ja. Så alhamdulillah, det är någonting vackert, mashallah. Att muslimen besöker sina bröder. En annan fråga som Sheikh Uthaymeen tar upp. Hur länge ska man stanna kvar? När du går och besöker en sjuk person. Ska du sitta flera timmar? Ska du sitta 5 minuter? Vad tror ni? Vad är det som är rekommenderat?
Det beror på.
Nej. Det beror på. Sheikhen säger, om du vet att han njuter av ditt sällskap och han vill att du stannar, så stanna tills han har tröttnat på dig. Det kan vara timmar, stanna halva dagen om du vill. Okej? Okay? Han njuter av att du är där. Så då stannar du. Okej? Okay? Men han kanske tycker det är jättejobbigt, han är jättetrött, han har varit bedövad, opererat sig och han vill vila. Så gå dit, säkif halek, och gör dua för honom och gå därifrån. En, två minuter. Var inte en belastning för honom. Så det har att göra med personen, vad han vill. En annan nytta som man också kan ge personen som är sjuk är att man kan ge personen tröst och hopp. Och man kan göra dua för personen. Personen kanske är själv och genomgår stora prövningar. Då kan man trösta personen och berätta dygderna av att genomgå prövningar för Allahs skull. Att Allah kommer att pröva dem han älskar. Allah höjer en person i nivåer med prövningar och motgångar. Allah förlåter synder med motgångar och så vidare. Så att ha sabr, ha tålamod, och kanske det här är något som är bättre för dig och din religion och din akhira. Du måste ha sabr och så vidare. Så man uppmanar personen med detta. Och Sheikh Uthaymeen nämner också att kanske till och med de här goda orden man säger till en person är något som hjälper hans påfrisknad. Kanske hjälper personen att bli frisk snabbare. Om en person är deppig och sorglig, sorgsen och så vidare, så kan det vara något som kanske gör personen sjukare. Men att vara glad och ha, vad säger man, hopp om framtiden kan vara något som då ger ett ljus i människan och kanske påskyndar att människan blir frisk. Nej. Vi lär oss också av hadithen att det är tillåtet att berätta om sin sjukdom om det finns ett behov. Vi har nämnt i andra föreläsningar att en muslim generellt ska undvika att beklaga sig för folk. Man ska undvika att klaga inför folk och säga jag är så sjuk och jag har så ont och jag är så miskin och det är så synd om mig. Nej, utan det här ska du bara säga till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah, jag har så ont, gör mig frisk. Och Allah, jag känner mig så ensam, hjälp mig och så vidare. Taib. Och det här är det som kallas för sabrun jamil, som Jakob hade alayhi salam, som nämns i surat Yusuf. En prövningar där man inte beklagar sig för folk, utan man har sabr. Taib. Men ibland kan det vara tillåtet, som här till exempel Sa'd berättar. Han sa jag är så sjuk och jag är så sjuk att jag kanske kommer att dö och så vidare. Så det är tillåtet om det finns ett behov att man då nämner sin sjukdom på det här sättet. Inte för att beklaga sig inför folk. Vi lär oss också av hadithen att det är tillåtet att spara pengar. Det är tillåtet i islam att vara rik. Vi är inte kommunister som förbjuder att man är rik. En muslim får vara rik så länge pengarna är halal, som Sheikh Uthaymeen säger. Så länge man har tjänat pengarna på ett tillåtet sätt så får man spara pengar. Och självklart så länge man betalar zakat på sina pengar. Då är det halal och det är inget fel med det att spara pengar. Men som sagt, vad pengarna ska då vara tjänade på ett tillåtet sätt. Och här finner vi också att Sa'd ville skänka pengar till goda ändamål. Och det är något som kallas för wasiya. Det är skillnad på al-irf, al-fara'id och al-wasiya. När en människa dör i islam så finns det två sorters arv man lämnar efter sig. Det finns det vanliga arvet. Och det är de pengarna som delas ut i enlighet med det som Allah har nämnt i Koranen. Pengarna får inte delas ut på ett annat sätt. Man kan inte som muslim säga när jag dör så vill jag att mina söner får alla pengarna och döttrarna får inga pengar. Eller vill jag att min kompis får pengar och mina barn får inga pengar. Eller vill jag att min fru får alla pengar. Eller vill jag att min fru inte får några pengar alls. För vi är oense till exempel. Det här är haram i islam. Utan pengarna måste delas ut så som Allah har nämnt i Koranen. Och det här finns i surat An-Nisa. Alla har en bestämd del av släktingarna. Pengarna får inte delas ut på ett annat sätt. Du har ingenting att säga till dem. Och även om en person skulle skriva något slags testament som går emot Koranen, så river man sönder det. Om man delar ut pengarna som Allah har bestämt. Taib. Det här är det som då är arv. Sen har vi det som är testament. Det är tillåtet för en muslim att testamentera en tredjedel av sina pengar. Taib. En tredjedel eller mindre. Men inte mera. Du får skriva ett testament. Jag vill att en tredjedel eller fjärdedel eller femtedel eller 10% av mina pengar ska gå till det här moskébygget. Ska gå till fattiga i Syrien. Ska gå till det här projektet och så vidare. Det är tillåtet. Och Sheikh Uthaymin säger en tredjedel är mycket. För profeten alaihissalam han sa ett thuluth wa thuluth kathir. Du får ge en tredjedel men det är mycket. Och när Abu Bakr dog så gav han en femtedel. Då säger Sheikh Uthaymin att de lärda säger att det är mer rekommenderat att ge en femtedel än att ge en tredjedel. För att i slutändan, ju mer du ger bort, ju mindre får din familj. Och vem är i störst behov, eller vem är det som är aula, som är mest berättigade till din sadaqa? Det är din egen familj. Så som profeten sa i hadithen, det är bättre att du lämnar din familj rika än att du lämnar de fattiga så att de måste tigga. Taib. Och vissa har fått för sig att man måste testamentera när man dör. Man måste ge bort en viss del. Det här stämmer inte heller. Han säger om man är fattig eller har lite pengar så är det bättre att inte testamentera någonting alls. Utan ge allting till familjen. Men har man nu jättemycket pengar, miljoner och miljarder, och då är det självklart tillåtet att man ger bort en viss del vid dödsbädden. Det finns också en annan lärdom här. Och det är att det inte är tillåtet för en person på dödsbädden att ge bort mer än en tredjedel av sina pengar. Generellt nu till exempel, jag är frisk. Får inte jag ge bort hälften av mina pengar till fattiga? Får jag inte det? Om jag vill, får jag inte ge bort allting till fattiga? Jag får det, eller hur? Men varför får man inte det på dödsbädden? Baserat på hadithen. Men också att personen är på väg att lämna dunya. Och det han äger kommer att delas ut som arv. Så han har inte rätt att ge bort det här arvet till fattiga. Taib, när han lever och han är frisk är en annan sak. Men när man ligger på dödsbädden så kan man inte då ge bort mer än en tredjedel av sina pengar. Och vi lär oss också av hadithen att det är bättre att ge till sina släktingar än de som är längre bort. Och vi lär oss också en annan sak av hadithen som Sheikh Uthaymin nämner. Vi lär oss hur viktigt det är att vända sig till de lärda. Att söka råd från folket av kunskap när man har en fråga. Sa'd, han tog inte bara initiativet av att jag ska ge bort mina pengar. Utan han frågade först om råd. Är det här någonting bra? Är det här någonting tillåtet? Och det här är väldigt viktigt att man gör i ikhwan. I ikhawat. Om man har någonting viktigt i livet att göra så ska man fråga folk om råd. De som har kunskap. Och som de lärda säger. Ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Att den som ber Allah om istikhara kommer inte att yani, bli besviken. Och den som ber folk om råd kommer inte att ångra sig. Så när man ska göra något viktigt i islam, vad gör man först? Istighara till Allah. Och två, man frågar folk om råd. Och därför är det också en av de sex skyldigheterna en muslim har gentemot en annan muslim. Så som nämndes i hadithen, att en muslims skyldighet mot en annan muslim är sex. Och en av dem är, om han frågar dig om råd, så ska du ge honom råd. Så det är också en viktig egenskap. För många människor, de har ibland hamas. De får en stark vilja, en hype att göra någonting. Och då gör de det direkt, utan att fråga. Och så ångrar de sig. Och den här saken kan ge skenet av att vara rätt. Som Sheikh Uthaymin säger, det kan till och med vara rätt. Men det kanske inte är rätt tid. Och det kanske inte är rätt plats att göra den här saken. Så fråga om råd. Inshallah, du kommer inte skadas. Och det är väldigt sorgligt ibland när folk ringer och säger, jag har så här problem med den här mannen och han försörjer mig inte, han har ingen lägenhet, han misshandlar mig, jag vet inte vad. Taj, men kunde du inte ha frågat innan du gifte dig? Om den här mannen, hans akhlaq, hans ekonomi, hans inkomst, har en lägenhet. Fråga innan. Du kommer att fråga nu. Och vad ska vi göra nu? Det är väldigt svårt, Jenny. Så väldigt viktigt, innan man gör viktiga val i livet, att man tar reda på saker och ting, man frågar runt, kanske till och med för mycket. Bättre att vara säker än att vara besviken i slutändan. Eller hur? Så det är ett viktigt råd att man frågar folket av kunskap. När det kommer till religionen, frågar folket om religionen. Om det kommer till världsliga saker, till exempel som Sheikhen säger, om du ska köpa en bil, fråga en mekaniker, eller hur? Jag har en kompis som är mekaniker, ska köpa den här bilen, den här modellen, det här priset. Är det en bra deal? Han säger ja eller nej och så vidare. Jag följer med och kollar på bilen. Eller hur? Men du kan ingenting om bilar. Det är bara blocket, 50 000 och så. Alla, bilen funkar inte. Eller hur? Så att fråga folk om råd. Väldigt, väldigt viktigt. Och det är också viktigt som Sheikhen säger att den som frågar om råd ska också vara uppriktig. Han ska nämna situationen som den är. Saad, han sa, jag har mycket pengar, jag har en dotter. Han undanhöll ingen kunskap, utan han sa som det var. Och profeten som gav honom det rätta svaret. Och samma sak gäller oss. Om vi vill ha råd från någon, då kan vi inte gå till personen och berätta halva sanningen. Och det som är jätterelevant, som kanske avgör hans svar, det berättar vi inte. För vi vill att han ska svara på ett visst sätt. Till våran fördel. Så vi berättar inte det här som är jätterelevant. Taib, det får man inte göra, utan berätta som det är. Och två, den som ger råd ska också vara uppriktig. Och ge det rätta svaret. För när folk kommer, och det här händer, man vet att de vill ha någonting. De vill gifta sig med den här personen. De vill skilja sig, eller de vill investera, eller de vill göra någonting. Men man vet att det inte är det bästa ultimata. Men man tycker synd om personen och kanske ger personen det svaret hon vill ha. Eller han vill ha. Och det är fel. Det här är inte uppriktiga råd. Utan du säger det som är haq, det som är i överensstämmer med religionen. Ta ju på det som är det mest korrekta och det som är mest rätt för personen. Även om det inte är det som personen tycker om att höra. Eller hur? Så man säger det som är rätt. Och här så sa också profeten alaihi salam till Saad att vad du än spenderar, wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha, att allt som du spenderar och där du söker Allahs ansikte kommer du att belönas för, till och med den maten du ger till din fru. Yani att söka Allahs ansikte, Sheikh Uthaymin säger, att söka Allahs paradis där man får se Allahs ansikte. Och må Allah göra oss från dem som får se Allahs ansikte. Den högsta belöningen i paradiset. Allahs ridwan och att se Allah Azza wa Jalls vackra ansikte. Så vad händer här? Här kommer vi till al-ikhlas, en nya uppriktighet och avsikt. Allt du spenderar och du söker Allahs ansikte, Allahs belöning, Allahs paradis, kommer du att belönas för. Till och med den maten du stoppar i munnen på din fru. I allt du spenderar på dina barn, din fru, kläder, mat, betala hyra. Och sheikhen säger till och med det du spenderar på dig själv. Om du har en god avsikt så kan du belönas för det. Subhanallah. Och det här är många som inte tänker. Vissa bröder tänker vad jobbigt. Uff, jag måste betala hyra. Uff, jag måste köpa mat. Och jag måste köpa kläder. Och jag måste köpa skönhetsartiklar till min fru och så vidare. Tänk positivt. Det här är sadaqa. Inshallah, jag får belöning hos Allah. Och det här kan få mig att gå in i paradiset. För du är skyldig att försörja din fru och dina barn. Och dina kanske nära släktingar som inte har någon annan som kan hjälpa dem. Se det inte som en börda, utan se det som ett privilegium. En ära att få göra detta. Och till och med en brödbit du stoppar i din frus mun får du belöning för oss Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Är det inte en vacker religion? Du jobbar och sliter, köper mat, men subhanallah, maten blir till sadaqa. Men här också vikten av att ha rena avsikter. Att man gör det för Allahs skull. Och här är också viktigt att påpeka. Jag har fått konstiga frågor från kvinnor som säger att deras män vill inte betala hyran och vill inte försörja. Och kvinnan måste betala hyran och försörja. Är det här rätt eller fel? Det är fel, jag underbilder. Vad är det här för man? Allah har sagt att mannen ska försörja kvinnan. Det är mannens skyldighet att försörja kvinnan. Kvinnan behöver inte betala en krona från sina pengar. Och han har inte rätt att kräva eller ta en krona från hennes pengar. Subhanallah. Så det här måste man akta sig för. Allah kommer fråga dig på domedagen. Du är försörjningsskyldig i islam. Om hon vill hjälpa till, det är en annan sak. Ahlan wa sahlan. Och det, som ni vet, Sverige, det är dyrt och det är svårt. Och självklart om kvinnan jobbar kanske, då är det bra att hon hjälper till. Men att mannen lägger pengarna på banken och hon betalar hyra, det är väldigt oislamiskt. Och det är någonting som man då gärna ska akta sig för. Ja. Och den här hadithen bevisar också att profeten Muhammad a.s. var en sann profet. Då han berättade om någonting som skulle hända i framtiden. Han sa till Saad, du kanske kommer att leva länge. så pass länge att du kommer gynna ett folk och skada ett annat folk, alltså kuffar. Och det var det som hände, subhanallah. Han Sa'd låg på dödsbädden, trodde han skulle dö. Han hade bara en dotter. Sa'd levde så länge. Muawiyas styre, när var det? Det var typ 30 år efter profeten Muhammeds bortgång, alaihissalam. Och de säger här, Sheikh Uthaymeen, han levde så länge att han fick 17 söner och 12 döttrar. Mashallah. Så han levde väldigt länge, subhanallah. Och det här är ett bevis på att profeten Muhammed alaihissalam var en sann profet. Jenny, du kommer inte dö i Mekka. Du kommer att åka tillbaka. Och du kommer att gynna ett folk. Du kommer leva längre. Hur visste profeten det här? Han säger det till en person som ligger på dödsbädden. Det är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket bevisar att han var en sann profet. Och hadithen bevisar också att en person inte ska gå tillbaka när han har gjort hijra. Har man gjort hijra så ska man inte gå tillbaka. Och därför ville ingen av sahaba dö i Mekka. De var rädda för att de skulle mista den här belöningen som de hade fått. Så har man gjort hijra så ska man inte komma tillbaka. Och därför talade vi om i förra lektionen att det är ett väldigt stort beslut att göra hijra. Och vi sa att man kan först göra avsikt att fly från fitna. Och sen om man har stadgat sig och känner sig stabil och man kan leva där resten av livet, då gör man avsikt. Inshallah ta'ala. Och Sheikh Uthaymeen säger också här att hadithen bevisar generellt att man inte ska gå tillbaka, ta tillbaka det man har lämnat för Allahs skull. Yani du gör inte hijra och sen åker hem. Eller åker tillbaka till landet och har gjort hijra ifrån. Du skänker inte sadaqa och tar tillbaka pengarna, eller hur? Men vad händer med belöningen? Det går ju inte, eller hur? Du skänker sadaqa att du får belöning. Du säger för att tillbaka pengarna. Audhubillah. Det är som profeten sa, en hund som äter upp sina egna spjur. Lika äckligt är det oss. Allah subhanahu wa ta'ala tar tillbaka det här. Så det är viktigt, har man lämnat någonting för Allahs skull ska man inte gå tillbaka. Vissa personer lämnar ett haram jobb. Mashallah, jazakallahu khair. Sen går han tillbaka. Det går ju inte. Vad händer med belöningen? Profeten Ali som han sa, den som lämnar någonting för Allahs skull kommer Allah att ge någonting bättre. Så stå fast vid det här. Gå inte tillbaka om du har lämnat någonting för Allahs skull. Du har slutat röka för Allahs skull. Kvinnan till exempel har slutat tabarruj, att visa upp sitt hår, sin kropp för Allahs skull. Hon täcker sig med hijab. Du kan inte gå tillbaka och ta av dig hijaben. Utan stå fast vid det här rätta beslutet. Och stå fast vid det som är rätt då. Så här i alla fall lär vi oss hur viktigt det är att ha en korrekt avsikt. Att göra saker och ting för Allahs skull. Och att det man gör belönas man för. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.